Framåtlutad i medvind. Det är min filosofi.
Vad betyder det?
Att jag... Framåt. Och jag går med tidens anda.
Varmt välkomna till Kommentariatet. Sveriges enda podcast som till 100% bygger på fakta, vetenskap och logik. Jag, lärosättets ställföreträdande prodekan på kulturvetenskapliga fakulteten, heter Johannes Klenell. Med mig idag har jag Daniel Svedin, lektor i politisk teori.
Hej.
Och Lotta Ilona Heirinen, adjunkt, spateknologiska institutionen.
Hej, hej.
Då ni är väldigt många nya som lyssnar vill jag bara påminna er om att ni gärna får gå med i kommentariatets Facebookgrupp och inte minst höra av er och berätta att ni har lyssnat och vad ni tycker. Vi vill recenseras.
Så gärna.
Daniel har ju exempelvis fått veta att han är både trevligast och roligast i podden. Här skulle vi, för opartiskhetens skull, behöva fler motröster. Ganska många sådana också.
Så många som möjligt.
Ja, vi behöver nyansera åsikten.
Det är inte helt säkert att de blir nyanserade. Har ni tänkt på det? Det här är en blessing in disguise, eller vad säger man? Ni bjuder in till en dans ni inte vill slutföra.
Jag tror inte det kommer hända.
Jag har aldrig bjudit in till en dans jag inte vill slutföra.
Och innan någon av er lyssnare blir oroliga, ja... Vi kommer givetvis diskutera det här.
Jimmy Åkesson, ditt barn.
Nej.
Lotta, du har varit på Sturebadet igen. Det är 15:e gången i år. Är det dags för en intervention?
Är det här min intervention?
Det kan vara din intervention. Din kille kommer in här nu.
Jag kan sluta när jag vill.
Du har russinfingrar varenda dag, älskling. Det här håller inte längre.
Vi har inte råd med hyran längre.
Åh, gud. Nej, men jag har borgerlig månad. Jag ska föreläsa hos Timbro på fredag. Så att jag håller på att akklimatisera mig till miljön.
Lik när du valsar in på Kungsgatan.
Exakt. Bästis med alla tanter.
Det är det enda sättet att hålla Jimmy Åkessons fingrar borta.
Jo.
Ja, just. Han äter ju ingenting som har levt i vatten. Kom här i min bubbelvärld, fräs och skum och lyx och flärd. Kom och visa nu, gör mig klar, hur vetenskaplig du kan vara. Apropå beroenden, kan jag rapportera för er att enligt bokbörsen.se så är Tolkien och den svarta magin index nu uppe i 15 000 kronor. Känner ni till Tolkien och den svarta magin?
Eftersom jag har följt dig på Twitter i 15 år. Mm. Ja, jag har sett att den har nämnts. Jag har inte läst den själv.
Det är väl Åke Olmarks psykos.
Det är alltså Tolkien-översättaren Åke Olmarks. Känner ni till Åke Olmarks?
Eftersom jag har följt dig i cirka 15 år på Twitter så ja.
Han skrev, han gjorde en väldigt frejdig översättning av Sagan om ringen. Kan man säga.
Det är väl de översättning? Eller var väl länge?
Det var de översättning helt länge. Tills det började upptagas att han också hade gjort kreativa ändringar i böckerna som inte var helt uppskattade. Alltså så här, där han tyckte att det behövde, det ska sägas, han också översatt Koranen. Vilket jag är väldigt nyfiken på om någon där ute kan berätta hur Olmarks översättning, om den är frejdigare än originalkoranen. Det är jag lite nyfiken på. I alla fall, Tolkien var ju språkvetare som ni vet. Så han började märka att det var någonting som var lite dodgy med den här översättningen. Och det skar sig en del mellan Olmarks mål. Det var inte helt lätt att göra med. Så det skar sig inte bara mellan honom och Tolkien. Det skar sig också mellan honom och Kristoffer Tolkien, Tolkiens son. När Kristoffer Tolkien kom på och Olmarks ståendes i Tolkiens vardagsrum, eller arbetsrum, precis i handlingen där han skulle stjäla originalmanuskriptet till Silmarillion. Och då kastades han ut från Tolkien-hemmet och de hade ingen kontakt mer. Olmarks blev ju väldigt, väldigt upprörd för det här. Men han var också väldigt upprörd över en massa Uppsala-studenter som var med i Tolkien-sällskapet. Som alltså träffades och var lite olika Tolkien-figurer och sådär och umgicks med varandra. Men de brukade liksom komma hem till honom på fyllan och ville hänga med honom och prata med honom. Och sådär. Och först så var han ju väldigt så här förtjust över att de uppvaktade honom så mycket. Mm. Så här. Men sen blev det ju lite vanvördigt när två medlemmar i Tolkien-sällskapet faktiskt kom hem till honom aspackade en gång och började supa ner hans fru. Som också gick på Antabus. Så det resulterade i någon sorts psykos av något slag. Alltihop.
Dålig kulturfest.
Aftonbladet kulturfest, mer än Expressen kulturfest skulle jag säga. Men det som händer då är att han skriver den här boken Tolkien och den svarta magin, som är liksom ett hatverk mot Tolkien och inte minst Tolkien-sällskapet då. Väldigt snurrigt. Bland annat så handlar det om en psykotisk man i Göteborg han har stött på som har bytt namn till Aragorn med två R.
Gud, Göteborg, never change.
Som skrev brev till dem under någon, om någon sorts psykos han hade fått när Sauron hade kommit in i rött höftskynke i hans kök och pratat med honom och bara var ett stort brinnande öga i huvudet. Och det här använde liksom Åke Ohlmark som någon sorts bevisföring mot Tolkien då liksom, och hur dålig Tolkien var på olika sätt. Det här är alltså en faktiskt utgiven bok. Mm. Den har inte getts ut i jättemånga exemplar. Och den rullar ute på internet rätt ofta. Och det är liksom, vi som gillar Åke Ohlmark, vi som gillar knäppa böcker och vi som gillar Tolkien.
Alltså, knäppa män.
Klenellbingo, kan man säga. Mm. Vi pratar ju mycket om det här. Vi tycker det är underbart. Jag har ju läst boken, men jag äger den inte. I en auktion har jag nog hört upp i 2700 kronor som jag varit beredd att köpa den här boken för. Det är en liten, liten ful bok. Väldigt tunn. Men jag skulle inte vara beredd att ge mer pengar än så. Men nu har jag alltså upptäckt på bokbörsen, eftersom jag går in och kollar lite då och då, vad får man en Tolkien och den svarta magin för? Man hoppas på att trilla över ett fynd.
Får jag bara fråga, är det här bara en enda lång intro till din Kickstarter-kampanj för att du ska kunna?
Ja, alltså om folk vill swisha att Klenell ska få äga en Tolkien och den svarta magin, för det tycker jag att han förtjänar. Ja.
Ja, visst.
Då får ni ju jättegärna höra av er och liksom sponsra mig på den här resan. Det skulle räcka med att 15 personer gav mig 1000 kronor. För det är alltså vad bokbörsen, alltså vad något antikvariat på bokbörsen vill ha för den här boken, 15 000 spänn. Vad säger det i en lågkonjunktur om nördars ekonomi?
Är inte det där som guld liksom?
Precis, det är väl en del i en spekulationsekonomi lite grann också. Att de här 15 000 kronorna kanske är 20 000 om ett år. Eller 30 000 om 10 år.
Och det är ändå ett ganska stort community. Liksom. En sak som jag faktiskt har tänkt på att jag ångrat att man var lite korkad. Som inte köpte på sig lite Dune-grejer när första filmen var på väg ut.
Merch.
Ja, lite äldre merch. Som inte produceras längre. Mm. För jag tror att man skulle kunna kränga det rätt bra på eBay nu.
Nej!
Jo.
Nej.
Jo.
Alltså min upplevelse, tro mig, jag är gammal nörd. Jag har samlat på serietidningar och allt möjligt.
Serietidningar.
Det blir inte värt ett skit.
Va? Nej, men alltså jag tror att du hade absolut kunde få tag på Dune-grejer billigare före den första filmen än vad du kan nu.
Ja, möjligen, men det är, då pratar vi om 100 lappar. Det är ju inte värt lagerhållningen.
Lagerhållningen, vad tror du jag ska göra?
Ja, nej, men jag liksom blir ofta besviken över saker man tror att man har hemma. Man tänker att det kanske är värt någonting. Särskilt under svångrens år. Man tänker att jag kan sälja det här jävla Lego-sättet som jag liksom aldrig tänker öppna. Så är jag liksom, har jag åtminstone betalat amorteringarna den månaden. Men det är ju aldrig värt det.
Nej, jag undrar ju rätt mycket.
Legosätt?
Ja, nej, men det är liksom det jag... Om Johannes här har samlat på konstiga böcker, så jag är ju liksom lite mer intresserad av barnkultur snarare än... Ja, Sagan om ringen, vad det är. Det är väl också barnkultur i någon mening. Men liksom mer amerikansk barnkultur då. Så att jag har ju köpt saker. Mycket Disneyania genom mina dagar. Och har väl liksom inte gjort det. Jag har inte tänkt en spekulationsekonomi, men ändå så här, jag öppnar inte, för det kan ju vara så att det här är något som jag vill sälja sen. Sen får man barn och så ser de: pappa, du har en farbror Joakim-figur som han ser ut i Musse Piggs julsaga. Varför får inte jag leka med den? Det är väldigt svårt att motivera då för sin mamman till barnen att varför får våra barn inte leka med din farbror Joakim-figur? Så då får de leka med farbror Joakim-figuren. Fast den kostade 1500 kronor.
Hur mycket sjönk värdet? Sekunder,
ja, det är 1500 kronor. Det är väl typ vad en leksak kostar nu?
Nej, 200 kronor kanske en leksak kostar. Och sen, ja, så allt som jag har ägt som har varit värt någonting.
Har dina barn lekt upp?
Ja, det är inte värt ett smack längre.
Han skäms mest hela tiden. Han är sekundärskammens okrönte kung. Eller också gråter han. Han gråter väldigt ofta. Eller skakar av fasa. Darrar och vill slänga saker i väggen. Det är lite Kalle Anka det där. Oerhört kul. Jonas Gardell, Expressens guldgosse. har gett sig på Alex Schulman, Dagens Nyheters guldgosse. Han är trött på att Schulman känner så mycket och radar upp ett axplock av hans gråtiga, generade och rasande utbrott. Vi gråter och kramas när Nils van der Poel går i mål. Jag gråter så mycket att jag måste stanna bilen när jag hörde Beatles sista låt. Jag såg Ulf Kristerssons vansinniga leende och skämdes. Varför kan inte våra politiker vara coolare än så här? Jag vill skrika när Romina Pourmokhtari säger att vi har tid att grunna på klimatet. Förra julen blev fasansfull för barnen. Varför tror ni Gardell, en känsloman, är så trött på känslomannen Schulman?
För att han har bytt tidning från Expressen till Dagens Nyheter, tror jag väl är den primära anledningen. Att hade Schulman varit kvar på Expressen tror jag inte den här debatten hade existerat överhuvudtaget.
Jonas Gardell är väl arg på Alex Schulman för att Alex Schulman, det skriver han ju i texten också, att Alex Schulman har skrivit så mycket om Ulf Kristerssons möte med Jonas Gardell i somras på det här minglet. Sen finns det också, jag har ju då Dagens Nyheter-appen, och det är väl på fredagarna som de flashar Schulmans texter. Jag fnissade ju till när jag läste det här, för att det finns ju någonting i. Ja, så här ser rubrikerna ut. Det är ju ingenting att sticka under stol.
Men jag tycker också att det här är mer dagstidningarnas rubriksätta konst kanske än Schulman själv.
Nej.
Det blir ju väldigt svull, men det blir väl alltid svulstigare i rubrik när de sätter in det här jaget. Jag.
Fast det här är ju en grej även i deras podcast, alltså hans och Sigges podcast, att han med jämna mellanrum gråter.
Alex Schulman. Jag gråter när jag hör The Beatles sista låt.
Och när hon är tonåring så kommer du släppa vägen.
Alex Schulman. Jag gråter när jag kommer från vallokalen.
Säger han hej min pojke. Och jag säger hej tillbaka. Och jag säger alltså hej i bilen. När jag sitter där och kör. Och jag gråter när jag kör över Brommaplan.
Det är inte spelarnas fel att de gråter. Det är ju vårt fel, skriver Alex Schulman.
Han är ju liksom, han är ju i svensk mästare i den moderna medelklassmannen.
Jag tycker att liksom i hans kolumniststilistik så ingår ju det här liksom, överdriften har ju alltid gjort ända sedan han var liksom på Tusen apor och i café och sådär, att han liksom, han gör det maximala av alla impulser på något sätt.
Mm.
Det fungerade kanske bättre när man inte får det flashat in i sin telefon varje vecka. Och så här, just det, nu kommer ett nytt känsloutbrott av Alex Schulman. Jag blev lite drabbad av det här, för att det finns ju någonstans en kompis till mig sa att så här, nej, men det enda gången man känner att Schulman brinner nu för tiden är när han får skriva att han hatar Ulf Kristersson. Och då vet jag ju att vi har en kollega här som tycker att jag är ju bara bra när jag skriver att jag hatar Ulf Kristersson. Så jag kände mig lite utsatt här. Att det är... Jag måste också...
Att du är LO Mediehus, Alex Schulman.
Ja, åtminstone när det gäller liksom... Jag tycker den här vansinniga leende, den hade man ju velat sätta i rubriken själv. Jag ser Ulf Kristerssons vansinniga leende och skäms. Det är jättekul. Det hade
Nej, men den var ju underbart småaktig, och det var ju också någonting som alla tänkte på. Det är ju det, alltså... Schulman är ju i rätt hög grad sån att man märker att han sonderar terrängen ungefär vad folk tycker och tänker om någonting, och sen skriver han ungefär det. Jag har en gång råkat skriva exakt samma krönika som Alex Schulman nu. Mm. Alltså, där folk trodde att jag hade plagierat honom för att han var mer känd än jag. Men vi hade ju liksom publicerat på typ samma dag.
Mm.
Ja, och då var det också att jag hade plockat så här, liksom, jag måste skriva någonting nu. Jag tar någonting alla pratar om. Det var den här Mattias Karlsson och tågpersonalen gick in på tåget och gjorde honör inför honom och tackade honom för vad han hade gjort för Sverige. Där jag och Schulman hade kommit till ungefär exakt samma slutsats. Så det är lite så här, det är ju mer så här liksom tusen apor med skrivmaskiner som råkar skriva Shakespeare smart. Alltså det är liksom, när man liksom är i det kolumnistläget så händer det ju ibland bara att man är väldigt så här, aha, nu måste jag tycka någonting.
Det är problemet när man skriver på snackisar och dessutom har liksom en medbevakning som i ganska stor utsträckning är Twitter.
Mm.
Där ju liksom tusen bra skämt faktiskt dras i minuten.
Mm.
Inte minuten, per timme i alla fall. På alla liksom nyhetsändelser som sker. Och att liksom, då ska jag både navigera det så att jag inte liksom stjäl ett Twitter-skämt. Och jag ska också vara först med någon jävla hot take om någonting.
Mm.
Liksom har man en fri tillgång till spalterna som min broder Klenell och jag. Så då kan man ju vara snabb ute. Men när man så här, på fredag eftermiddag ska det liksom veckosammanfattning komma.
Mm.
Då kanske man måste brassa på. Jag spyr när jag ser Kristersson äckla sig.
Men är det här rättvist mot Schulman då?
Ja.
Gråter man? Skämt.
Ja, men det är ju bara orättvist för att det kommer från fel käft. Men det som slår mig, och varför det här inte riktigt är en fair fight, är att Schulman faktiskt är en mycket bättre stilist än vad Jonas Gardell är.
Man kan
ju... För Jonas Gardells text är ganska dålig. Alltså den är inte speciellt välformulerad eller välfunden. Och flera av exemplen som han laddade upp är inte speciellt spektakulära, tycker jag. Mm. Så. Men det var ju kul för att vi alla vet att det är så här. Alltså liksom, han har ju rätt.
Han kallar det också för trauman genomgående. Att det är liksom, Schulman skriver om ett trauman.
Mm.
Det tycker jag är liksom också lite fel. Det är inte bara trauman. Att han ser Ulf Kristerssons vansinniga leende och skäms är väl inget trauma. Det är ju bara
liksom... på vem du frågar. Ja,
det är väl bara en redogörelse av.
Det finns också en annan som jag noterade, och det är lösning på alla trauman. Lägg ner, skriver han. Och då har han några exempel. Ett av exemplen är, jag har fått nog av Zlatan. Det är inte
lägg att, ner Zlatan.
Det är inte att han har sagt att Zlatan ska lägga ner. Alltså, eller det kanske det är i texten, jag har ingen aning. Men det som exempel, dåligt. Framförallt för att det är den absolut sista poängen som Gardell gör i den här texten. Lite tips från humorgoktorn. Ta ett bättre exempel. Du behöver gå ut med en segergest.
Med tanke på hur många exempel han har så kan han kanske kunna saxa någon eller två.
Jag säger igen, jag längtar efter. Det kanske kommer i podden, men jag hoppas att det kommer på fredag.
Men jag gick igenom Gardells Expressen-rubriker och det som är taskigt mot Schulman i det här är ju att du kan, alltså även om, för jag håller verkligen med dig Johannes att det kommer från fel käft, men du kan inte sätta dit Gardell på rädda rubriker, för att han har ju bara jätteklassiska kvällstidningsrubriker till skillnad från Schulman som har de här DN. Det behöver inte linjera, utan jaget får svälla ut, så att säga.
Jag har ingen framtid. Den hade jag med Mark. Det är mörkt.
Ja, det är mörkt. Spyr. Nu blir det en oerhört lång prata.
Oj, oj, oj.
Men det är för att jag måste berätta om vad som har hänt. Veckans stora snackis, åtminstone inom politiken, har ändå varit att Jimmy Åkesson och Ebba Busch har hamnat i bråk om KDs EU-vals toppnamn Alice Teodorescu Måwe. I fredags förra veckan publicerades en intervju med just Teodorescu Måwe i Dagens Nyheter. De riktade, skulle jag säga, mild kritik mot Sverigedemokraterna. Hon tycker till exempel inte att det går att förminska det faktum att SD faktiskt grundades av nazister. Och så funderade hon lite kring varför Åkesson och Jomshof och Söder och allt vad de heter gick med i ett parti som bara var milt reformerat från nazismen.
Det tyckte hon var ologiskt.
Ja.
Sen har hon ägnat 10 år åt att försöka få in det här gänget i en regering. Det tyckte hon inte var lika ologiskt.
Nej, det finns en logik som vi inte riktigt hänger med. Men då blev i alla fall Jimmy Åkesson sur. Han började twittra. Han skrev att Teodorescu är en självgod finborgare.
Apropå ingenting alls. Jag har så oerhört svårt för dessa självgoda finborgare. De som i all sin förnämlighet uttrycker lite lagom realism.
Han skrev inte det rakt ut, men man förstod att det var henne han menade. Han var trött på självgoda finborgare som låter dem inte lika fina och värdiga göra grovjobbet för att sen peka finger åt samma pöbel. Då blev Ebba Busch sur. Hon började också twittra.
Det är uppenbart att det var en öm tå för vissa företrädare för SD. Men jösses vad de riktar sin frustration fel. De har den bakgrund de har. Kom över det. Vi har uppenbarligen kunnat göra det.
Åkesson, han är en snöflinga som passivt aggressivt och med ett mikroskopiskt fikonlöv givit sig på hennes partikamrat. Vice statsministern rådde även Åkesson att komma över sitt partis nazistiska bakgrund. Det har hon nämligen själv gjort. Låt inte retarna få rätt, Jimmy, var väl uppmaningen. Hur tolkar ni bråket? Vad handlar det om egentligen?
Låt inte retarna få rätt. Är ju en helt okej uppmaning. Men vad är det man retas om? För hon har ju redan bekräftat. Alltså det intressanta med hela den här konflikten är ju att det enda den har landat i är ju att alla har erkänt att Sverigedemokraterna är nazister. Ja. Eller liksom åtminstone har sina fundament i nazismen. Men att det inte gör något. Ja, Ebba Busch och Alice Teodorescu.
Men jag har sedan flera år tillbaka varit väldigt konspiratorisk och tänkt att alldeles för mycket i samhället är bara en enda lång kristdemokratisk psy-op. Så en sak jag tänkte på igår var att de hade ju en presskonferens om den svenska energiförsörjningen, och jag hoppas att någon journalist faktiskt går igenom vad som sades på den där presskonferensen och vilken riktig politik regeringen lanserade. Jag har inte gjort det själv, för jag är ingen ansvarstagande journalist. Jag har skämtat om, eller snarare jag har hetsat folk till att skämta om mikropenisar på Twitter istället. Men jag bara säger att allt det här kan vara en enda stor dimridå för att dölja något krux med Vattenfall.
Finansministern Elisabeth Svantesson och Carl-Oskar Bolin har tidigare sagt att det första spadtaget för nya reaktorer kommer att tas under den här mandatperioden. Bolin meddelade efter pressträffen att han inte tänkte svara på några fler frågor om spadtag. Jag är inte så intresserad av spadtag och sådant tjafs, säger Romina Pourmokhtari, Energi. Och näringsministern Ebba Busch säger att de som politiker inte sätter något datum för spade i marken. Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson, SD, skyller läget på Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Han vill inte spekulera i något mer exakt datum.
Jag vill inte ge dig något nytt datum, för då kommer du att ringa mig samma dag som det datumet går ut.
Så kan det vara.
Så är du en ansvarstagande skribent, eller journalist, och lyssna på det här? Titta på pressträffen igår.
Men vad gjorde Åsinkant väl?
Nej.
Han skrev om mikropenis.
Ja, det gjorde han.
Han med.
Och vi tänker hålla oss kvar, för det här med fikonlövet är ju intressant. Jag kollade upp. Jag är liksom inte trädgårdsmästare, men fikonlöv är ljusgröna och har mellan 3 och 5 flikar. Kort, strävt hår på toppen av bladet, medan undersidan har korta, mjukare hår. En av de mest kända referenserna till fikonlöv är i Bibeln. När Adam och Eva blev medvetna om att de var nakna, då valde de fikonlöv för att dölja sina privata delar. Och så här står det i Första Mosebok. Det är en gammal översättning, men jag antar att det är den som Ebba Busch är bekant med. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de vore nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och bunde omkring sig. Ett fikonlöv kan bli mellan 12 och 25 cm långt och 10 till 18 cm brett. Enligt en av världens mest omfattande penisstudier som presenterades i British Journal of Urology.
Så kan en penis bli mellan 12 och 18 cm lång?
Nej, en slakpenis, medellängden, är 9,16 cm. Erigerad 13,12 cm. Åkesson skyller sig enligt Busch med ett mikroskopiskt fikonlöv. Menar hon att han har en mikropenis?
Jag har ju försökt att känna av läget, eller liksom allmänhetens uppfattning om det här, på mikrobloggen Twitter. Eller X.
Mikropenisbloggen.
Ja. Men jag landar nog i, det var någon skojare som sa att det här var, men att det här bara är en hundvissla, och jag landar i att, men det är det nog, för att så här, ja, alla verkar uppfatta det som att det är det hon har sagt, men hon har också plausible deniability, för hon kommer också kunna säga att men det här är också en sägning i vissa sammanhang om att så här, det här är en metafor för att misslyckas med att dölja en stor skam.
Precis. Det hon syftade på då var ju att Jimmie Åkesson inte skrev ut Alice Odrescu Mowe är en finborgare, utan hon skrev, det finns finborgare.
Hon kan åtminstone, vid konfrontation så är det väl något sånt hon kommer kunna säga. Men resten av oss, vi vet. Och det är så kul när KD riktar sin liksom gaslight gatekeep girlboss mot Sverigedemokraterna. Det är otroligt underhållande.
Men jag vill också understryka att det som antyder, alltså, jag pratade med Martin Ågård, min konkurrent slash vän, igår om det här, och han var så här, men det är ju helt uppenbart att hon menar något annat, men det ser ju ut som det, alltså du vet så här, jag bara, men det finns en grej som antyder det, och det är det att hon först pratar om snöflingeri och sen det mikroskopiska fikonlövet. Vet ni vad det betyder? Småkuksaura. Man håller på att etsa upp sig. Alltså penisens taxsjuka som pågår.
Det finns inget lugn där.
Känner du inte till att hjälpa taxsjuka?
Nej.
Små hundar som skäller och skäller
Okay,
ja. Som är jävligt aggressiva, men de har inte mycket för det. Liksom. Mm. Det är så kallad taxsjuka.
Det är väl egentligen KDs grej. Alltså, de är ju ett parti var de 4%. och beter sig som att de har 40%.
Just det, men du kallar det snöflingebeteende och fikonlöv beskriver du med. Vad betyder det här fikonlövet?
Nej, men jag tycker att man behöver, har man någonting att säga så får man adressera rakt på vad det handlar om, inte göra massa konstiga omskrivningar, och det tycker jag gjorde i min text.
Avslutningsvis, håller ni båda till den här klausulen i Tidöavtalet om att man ska ha respektfull ton mot varandra?
Ja, jag satte en tydlig gräns här. Det som man får göra som mamma varje dag är att man älskar sina barn, men hit, men inte längre.
Jimmie Åkesson, ditt barn.
Nej.
Plus jätteoidipalt.
Trodde ni att Ebba Busch, född 1987, var Jimmie Åkessons mamma?
Nej, alltså, vad det här handlar om, och det är väl det som alla har pratat om, det är väl övriga tidigpartiers syn på Sverigedemokraterna. Att de är små barn. Mm. Som de liksom tänker sig att de ska kunna uppfostra. Och det är väl egentligen det som Jimmie Åkesson tar upp i sin kritik mot de andra partierna också. Att de behandlar dem som kusinen från landet, idioter.
För att sedan peka finger mot denna oborstade, obildade pöbel för att befästa sin egen position som finare.
Som de ska kunna liksom manipulera på olika sätt eller få växa upp. Eller att liksom kunna ha i städade rum eller så. Och så vet ju alla att det kommer ju aldrig hända. Och det blir ännu konstigare när de här barnen då också är typ Hitlerjugend. Och att alla vet det. Det är så här, ja, men vi tar in de här.
Vi har kommit över det.
Vi har kommit över det. De här marscherar utanför fastigheten.
The future belongs to me.
Ja, men lite så. Det är en märklig lek av vem lurar vem.
Man ska visa alla respekt. Det har jag varit den stora förespråkaren av. Jag har stor respekt för Sverigedemokraternas företrädare. Jag var den första som satte mig ner och förhandlade med Sverigedemokraterna och visade att vi behöver visa respekt för alla folkvalda i Sveriges högsta beslutande församling.
Eller, vi skrev ju en varsin text igår om det här.
Ja, verkligen.
Det jag sa att
vem vann klickracet?
Vi är inte över än.
Det bara börjar.
Nej, men vi hade ju lite olika tolkningar. För jag hävdade ju att det var Alice Teodorescu och Ebba Busch som... Eller min frågeställning var ju om de inte hade förstått vem de hade tagit in i Jimmie Åkesson. Liksom. Jag landade i att det var precis tvärtom. Uppenbarligen vet de ju exakt att det här var ett gäng nazister som gick med i ett nazistiskt parti en gång i tiden, som sen möjligen har städat det lite renare än vad det var innan, trots att det då tittar upp folk som har tatuerat Adolf i bakhuvudet bland deras lokalpolitiker.
Men de har väl städat bort det där ungefär lika bra som KD har städat bort sitt förakt mot Sverigedemokrater. Det kommer väldigt uppenbart fram här.
Ja, men jag tänker att en del i det som Ebba Busch skriver, det här med att man inte liksom ska låta sig beröras av, eller inte bry sig om saker, är väl att här är ju ett parti som har blivit mobbat under hela sin existens för att de är liksom, dels att de är kristna, bortmotståndare, konstiga på alla sätt och vis. Men det har ju de passerat för länge sedan. Min tolkning i min text var ju att det Jimmie Åkesson nu för första gången bemöter i den här EU-valrörelsen är ju att andra partier kommer göra anspråk på hans väljare. Tidigare har ju bara varit så här, att högern har sagt, eller borgerligheten har sagt till SD så här, leverera in väljare i underlaget så kan vi regera tillsammans. Alice Teodorescu må väl mer, men någon annan har ju varit så här att nu finns det finns inga motståndsfickor kvar i borgerligheten. Vi tycker precis som ni när det gäller migrationen, vi tycker precis som ni när det gäller integrationen, vi tycker precis som ni när det gäller brottsbekämpningen. Men nu ska vi säga till väljare som har liksom, i protest mot våran liksom, mer liberala politik som finns hos SD, säga så här, ni behöver inte rösta på det postnazistiska partiet längre. Ni kan rösta på oss för vi tycker precis som dem. Men vi är mycket finare för att vi har aldrig gått med i ett postnazistiskt parti.
Jimmie Åkesson och jag har ett jättebra samarbete.
Kommer det funka då?
Ja, kanske. Alltså, Alice Teodorescu Mover kan väl dra lite väljare, men kanske inte i huvudsak från SD, tror jag. Alltså, jag tror inte att det blir väldigt...
Jag undrar vem som är hennes väljarunderlag. Liksom.
Moderaterna är ju skitarga på henne. Och på KD. SD är nu skitarga. Och L har ju liksom en helt annan profil i Europafrågor. Så nej, jag är också jättesvårt att se. Det är väl moderater som inte är så lojala med det moderata partiet. Det
går Sverigedemokrater som inte vet att de riktigt är Sverigedemokrater. Nej. Känns väl också som alltså de här som är konservativa utan att riktigt kunna erkänna för sig själva att de är fascister.
Sen finns det väl liksom kändisfaktorn också att folk säger jag vill bara rösta på Alice Teodorescu för jag gillar henne.
Men jag undrar hur många personer kan det handla om liksom? För jag menar, alltså så läst. Så hon får ju genomslag liksom. Absolut. Men hur många?
Nej, men det man kan se med sådana här kändis, liksom, politiker, alltså kändisar som blir politiker, är att det sällan går bra. Däremot så går det bra för politiker som är kändisar, till exempel Marit Paulsen. Men hon var ju politiker från början och drog en massa väljare.
Jag har en liten fråga där. Om vi nu ska ta någon sorts liksom jämbördig på vänstersidan. Så att vi skulle slänga in Göran Greider. Men han skulle inte hamna hos S, utan han skulle då hamna hos Vänsterpartiet, trots att han inte är vänsterpartist. Mm. Och så säger de så här, men du blir vår kandidat till Europaparlamentet. Mm. Skulle det vara bra eller dåligt för Vänsterpartiet?
Enda anledningen till varför jag tror att det här skulle vara bra, det är för att det finns...
En sosse i Vänsterpartiet.
Ja, men, nej, men, alltså, nej, men för det finns så jäkla många pensionärer. Mm. Och pensionärer älskar Göran Greider.
Mm. Nej, men jag tror också att det skulle inte vara dåligt. Det skulle inte vara. Nej, men det skulle väl funka jättebra. Men vem skulle vara liksom... Skulle jag skriva då... Eller skulle någon sosse vara jättearg på honom då? För att han gick till det partiet. Du, skulle vara Ebba Busch?
Det skulle ni ju vara.
Ja, men alltså,
det är ju inget snack om
vänsterhatet saker. Ska man ju inte underskatta. Alltså. Den ligger under ytan. Den behöver liksom bara repas fram lite. Så exploderar allting.
Här gav arbetarrörelsen Göran Greider allt. Och så gjorde han så här.
Ska han gå till de där jävla marxistiska akademikerna?
Men hur liten är den då?
Under 9,16 slak, enligt penisstudien, den stora internationella.
Men vad är mikro, alltså vad är liksom min i relation till 9,12 och vad är mikro?
Mikropenis är väl 1 centimeter, alltså den
diagnostisk.
Ja, den medicinska.
Är det en medicinsk term?
Ja, det tror jag. Det har en kollega sagt. Jag vet inte, kanske.
Under 1 centimeter.
Om man har ett mikroskopiskt fikonlöv, och fikonlöven var ju då, vad sa vi? Mellan 12 och 25 långt. Mm. Bredden behöver inte bry så mycket om.
Nej, nej. Det är inte grovleken som spelar.
Vad tänker vi? Att mikroskopet...
Herregud.
Nej. vad tänker vi då är mikroskopiskt fikonlöv? Om 12 är liksom normalt med ändå.
Men det finns ju ingenting som säger... Och det här är också liksom i det här uttrycket som metafor då. Det finns ju ingenting som säger att han faktiskt lyckas dölja någonting med ett mikroskopiskt fikonlöv.
Det gjorde han ju inte, hon avslöjade det direkt. Exakt. Hon såg ju den direkt.
Så
det är en enorm nazistisk jättedase.
Exakt.
Gömd bakom.
Exakt.
Så är det ju.
Så är
det.
Ja.
Det är mega kul.
Ja, och med de orden avslutar vi veckans kommentariatet. Tack så mycket för att ni har varit med här. Lotta Ilona Heinen, Daniel Svedin. Vi möts igen. Jag heter Johannes Klinell och jingeln har gjorts av mina brorsor Simon och Elias. Hej då!
Ciao!
Hej då!